Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad blir det för mod? Hallå, hallå, hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och med
Johanna Hurtig Wagrell. Hej!
Och med
Kristin Wagrell.
Kickert
Wagrell. Den här veckan funkar som emotional support dag.
Kicken i poodles. Dag. Kicken poodle. Som vi kan kalla det. Mm. Ja, exakt. För jag har speciella omständigheter.
Ja, du har haft en sorglig vecka har du.
Det har jag verkligen haft. Jag har varit nere i södra Sverige och min pappa har dött. Mm. Men jag kände, och vi var väldigt så här, ska jag vara med på inspelningen? Jag kan köra med Kiki istället. Och så kände jag ändå, men jag vill vara med.
Ja, men du har ju varit borta där nu i en vecka och hållit på och gräver det här. Det kan väl vara skönt för dig att få höra om andra dödsfall.
Andra fruktansvärda ting.
Exakt.
Verkligen. Och också bara få, ja men verkligen prata om något helt annat.
Ja.
Och jag tänker att det kanske låter idag som att jag är väldigt blö, blö, blö. Och för någon bara, jag trodde hon var ledsen. Men, och då kan jag förklara för er att
det man kommer sen.
Precis. Mm. Det känns som att jag har kopplat bort det lite nu. Och det känns skönt.
Ja.
För det måste man kunna göra ibland. Mm. Jag orkar inte vara ledsen dygnet runt hela tiden.
Men det är så man funkar rent fysiskt.
Ja, visst måste det vara det.
Ja.
Att det är så här man jobbar.
Mm.
Annars kan man inte fortsätta med någonting. Bara, ja, men då får jag säga upp mig från jobbet nu då, om jag är ledsen.
Ja, då kommer jag inte kunna äta för jag kommer konstant gråta här.
Precis.
Ja, det går inte.
Så det tycker jag är skönt att det kan få vara lite vanligt också. Mm. Men, förvarning, jag är otroligt trög i huvudet nu. Alltså, jag förstår ingenting.
Nej.
Och jag minns ingenting. Och jag glömde liksom, vad min halvsyster heter i efternamn och sånt där. Alltså,
du är så gud, då känner jag igen mig.
Mm.
Ja,
jag är utbränd.
Ja, verkligen.
Förutom att jag har inte jobbat hårt för det
och möjligtvis lite blåst.
Ja.
För det kan jag säga, det är jag nog också.
Mm. Ja,
men jag kan inte skylla allt på utbränd. Lite av det måste ju också vara att jag är.
Men betyder det att jag är den enda icke-utbrända i?
Det är kanske det.
Vad är du 3 centimeter från väggen?
Alltså verkligen, verkligen. Ganska nära men ändå lite längre.
Eller, vi ser det hända i slow motion nu. Och man bara, nej, 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 nej. Ja, men då är du kanske
right in.
Det är en låg voice of reason idag.
Mm, jag ska försöka.
Det är mycket press.
Finns med mina 3 centimeter.
Ja. Vad sa du?
Finns det snusen här som man får ta av?
Kolla, det kan vara gamla. Det kan vara nya. Man vet aldrig.
En ny. Får jag ta
den? Jag har en hel dosa här. Vi är ju hemma
tror den var 70 år gammal.
Ja, men låt den vara. Ja. Låt den ligga där.
Jag låter den vara. Tack. Oj.
Vila i frid.
Nu ger Eleonora mig från en helt nyöppnad dosa. Mm,
visst. Så ser den bäst ut.
Direkt lite från kylen sådär.
Mm. För jag är ju såklart bakis som vanligt, så jag glömde alla mina grejer. Och alltså, 45 minuter sen. Så härligt det så att jag ändå har sån respekt för dig nu när du går igenom den här svårigheten.
Ja, och Kiki kom med godis i present. Och du bara, jag hörde att det finns godis här.
Ja, exakt.
Lite tjackig stämning nästan.
Ja, verkligen.
Jag finns det godis?
Jag hörde att det fanns någon choklad, var det någon mer, något lite segt? Var det?
Jag tycker det är bra. Inget har förändrats. Livet, livet går vidare.
Jag har mycket sympathy, va? Ja. Men jag är också bara mig själv.
Ja. Jag är bara människa.
Jag vill inte att du ska göra våld på dig själv och komma i tid. För
det går inte.
Verkligen. Jaha, Kiki, vad tycker du om true crime då?
Just det, vi frågade det.
Nej, men vadå? Ja, jag vill ha det för.
Precis.
Jag tror jag svarar på den frågan.
Ja, det tror jag också.
Någon annan gång.
Jag tänker att lyssnarna känner igen dig.
Mm. Ja, det får vi hoppas.
Ja. Gör de inte det? Skärpning.
Mm.
Läs en bok.
Ja, precis.
Men, och ni är ju systrar, någon inte har förstått det.
Vi är det.
Ja.
Ja, och Kika, och nu kommer inte veta. Alltså, faktiskt kanske nu att det hörs skillnad när du har pratat, för jag är väldigt så här nasal och lite så här, vad ska man säga, raspig.
Ja, du är bakis, jag är inte bakis. Exakt. Jag tänker att det är det som är skillnaden mellan våra röster.
Mm. Ja, men du, man hör på dig att du har lite mer utbildning också, tycker jag, Kika.
Ja, härligt. Gud, vad trevligt.
Jag har redan gått.
Jag sa att du bara blinkade väldigt mycket.
Ja, helt panikblink. Vad fan snackar de?
Det kanske inte är sant.
Jo, det är absolut. Yes. Hon är för fan disputerat den här.
Ja, visst,
men inom, alltså jag menar, jag är ändå naturvetenskap. Hon är på andra sidan, vet du.
Mm, men du och jag disputerar på den varje vecka.
Nej, men Kiki gör riktiga saker.
Vad gör du nu för tiden då, till exempel?
Ja, men jag forskar fortfarande på förintelsen och liksom olika hemska saker. Mm. Men sen så skriver jag också en roman. Som jag hoppas ska bli
en
klar.
Roman?
Ja, men gode
gud. Det är typ det mest imponerande jag vet. Att du och Johanna har skrivit en bok. Och att man bara, för jag tänker alltid så att det borde man göra, jag älskar att skriva. Men så bara, ja fast jag vet ju inte, jag känner ju bara mig själv. Jag kan inte beskriva någon annan människa.
Så, jag måste säga nu när du sa att vi har skrivit en bok, så att ingen frågar. Den har inte kommit ut än, den kommer komma ut.
Just det.
Men jag kan inte, jag får vänta tills jag får go ahead på att säga datum och när och vad.
Ja. Jaha, det var kanske hemligt.
Nej, det är inte hemligt så. Jag bara kom på att om man säger det så kanske man måste också säga hela. Det är ingen bok ni kan leta efter nu, utan den, it's coming.
Mm.
Men den är skriven.
Ja, just det. Det är inte så här att ni egentligen är Kepler.
Nej, precis.
Nej. Det är inte. Bra.
Gud vad pinsam. Det har varit.
Ja, men jag gillar ju true crime. Så
ja, verkligen superpinsam.
Ja. Ska vi köra igång?
Ja, vi får väl göra det.
Ja, eller, är ni,
sitter
är
du också och kliar på dig själv? Kika hela tiden.
Men
jag gör det också. Har du gett mig typ lust eller någonting?
Ursäkta. Vad händer nu?
Så arg på dig.
Ja, att det kliar med en ganska vanlig grej. Har du gett mig lust?
Vet du vad som hände igår kväll?
Du som har barn.
Ja, jag vet.
Som har gick på sin förskola.
Ja. Men ja, hon har inte lust. Men vad heter det? Hon var hemma hela tiden. Flatlös har jag. Men nej, men jag skulle bara, alltså igår så bara kände jag kliade liksom på sidan av röven.
Mm.
Ja, och så bara gick jag och kliade massa. Och sen idag Johan bara, vad fan har du, vad är det för så här blåmärke? Så här, helt chockad. Och bara, gå och kolla. Då har jag liksom som ett jättestort blåmärke där med massa så här, du vet, röda prickar.
För att du har kliat så hårt?
Nej, jag fattar ingenting. Men det är liksom som ett utslag.
Jag hade kanske kliat för att det var ett blåmärke.
Ja, för det kan ju bli ett blåmärke med så här utslagsprickar, ni fattar. Det ser helt sjukt ut.
Mm.
Okej.
Ja, men du tror att det är löst. Men jag tror att det är Kiki som på något sätt har fått över någonting.
Det är någon
jävla brallor.
Det är alltid mitt fel. Men vadå, det är inte mina brallor du har på dig, eller?
Nej, men
har
de är ganska lika
mina brallor?
Ja,
de är lika.
Och på något sätt, Kristin.
Telepatiskt har du överfört dina flatlöst till mig. Jag har
äcklat dig hemma hos, i mitt hem.
Ja.
Gett mig onda öga så jag fick de här lössen då. Jag är ju häxa, så jag vet sånt.
Sen får man blåmärken av löss. Alltså det här är
jag
vet, väldigt långsökt.
Jag har väl aldrig haft det, jag har ingen aning.
Du kan ju forska på det då om du säger det.
Ja, men stick och forska på din jävla skit om du vet allt.
Okej, nu kör vi.
Och jag, Elinor.
Oh.
Det var en bra kommentar.
Oh.
Ja, vi får väl köra igång.
Ja.
Jaha. Mm.
Okej.
Okay. Alltså, att detta är vårt vanliga avsnitt. Vi brukar vara lite tramsigare i Patreon-avsnitten. Lite mer laid back.
Mm.
Men detta är ett avsnitt som alla lyssnar på. Och nu får det vara så.
Jag typ, men jag fattar ju inte att vi har mycket lyssnare. Det är ju det.
Nej, det kanske...
Och det tycker jag är en fin egenskap.
Det visar att jag har fötten på jorden.
Det är att jag har fötten upplagda på din säng här och chillar. All right. Vi har fått hjälp av Maria Pettersson.
Gud ja.
Mm. Med mordet på Arliss Perry.
Arliss.
Ja, men det hör ni, det är en snygg tjej. Där också.
Jag tänkte att det var ett mansnamn.
Jaha, snygg man. Ja, kan det kunna vara.
Lite normbrytande.
Snygg tjej,
va?
Arliss
Perry. Man hör ju att det är så snygg.
Ja, okej.
Okay. Vad tyckte du?
Sounds like a person to me.
Sounds like someone I wouldn't like and that I wouldn't want to spend time with and that I never want to hear about again, okay?
Basically.
But I don't know, like I don't want to be judgmental. Mordet på Arliss Perry. Okej, så 1970 är vi. I Bismarck. För det är inte Bismarck i gamla Prussia, jag vet inte.
Men
det,
oj.
Bismarck ligger väl också i...
Vet du var Bismarck ligger? Det är ju helt sjukt. Eller vadå?
Nej, men Bismarck, fanns inte det också i Europa? Eller
nej,
var
men det var ju han var som den... styrde över Prussia. Det är
så
det
var det.
Mm. Bismarck.
Kiki, att jag ändå hamnade i Prussia.
Ja, du hamnade i Prussia, det var duktigt. Men...
Kul
det...
att du är utbildad och ändå är här.
Ja, nej, helt
och Prussia är alltså Preussen.
Ja. Preussen, ja, precis. Ja.
Mm. Nu har alla fått säga en sak för att visa hur duktiga de är.
Och Bismarck är också en typ av länk man kan ha i guldhalsband.
Exakt, som alla mammor hade när jag var liten.
Jajamän.
En Bismarck-länk.
Varför hatar du dem? Ja, de är jättelösa.
Jag tyckte det var fånigt bara. Ja. Men det är klart, det är en vacker länk.
Men det är faktiskt
håller jag på. Okej, vi måste komma längre in.
Det är en otrolig nivå vi håller. Ja, nu kör vi.
Okej, jag är alldeles för relaxad.
Ja.
Okej. Det är i alla fall, Bismarck är en lugn och väldigt konservativ stad i North Dakota.
Okej. Mm.
Där bor Bruce Perry och Arliss Dikema. De växer upp där. När de går på high school, Bismarck High School, så träffas de första gången. Och liksom... Bruce är en sån jävla American dreamboat. Alltså, han är så pluggar, alltså duktig i skolan och sånt. Men också väldigt atletisk, tränar friidrott, slår flera rekord för skolan på olika längder som jag inte kommer ihåg. Och han utmärker sig akademiskt liksom tidigt i livet. Han är också medlem i föreningen FCA som är Fellowship of Christian Athletes.
Det är lite så svårt att köpa tycker jag att det finns... jocks som också är jättesmarta. För i filmer så är man alltid bara en annan.
Standard och typen är ju not so much.
Ja, eller hur? Liksom läs- och skrivsvårigheter och toppen på idrott.
Verkligen.
Men cool. Bra fester.
Ja, verkligen. Mm. Snygg, populär,
keggers,
stendum.
Jo.
Nej, men inte den här då. Men han är också som sagt tydlig med att han är en Christian athlete. Så han athletar inte artistiskt.
Nej, just det, precis. Nej. Jesus is always with him.
Just det. Mm. Det är två spår i på löpbanan när han springer, för det är Jesus som springer bredvid honom.
Precis.
Mm. Och när det bara är ett spår.
Ja, det är
nästan. Det är bara ett spår ju honom över alla.
Jesus
hurdles.
Nej, men kul. Hur som helst. Det är FCA där han träffar Arliss. Och Arliss är en smart och söt cheerleader. Hon är yngst av tre syskon. Har växt upp i ett strikt och väldigt religiöst hem. Hennes föräldrar heter Marvin och Jean och de är presbyterian. Och de har också hjälpt till att grunda en av kyrkorna i staden.
Oj då.
Very religious.
Status.
Alltså. Deras kyrka heter The Bismarck Reformed Church. De driver en liten bilhandel och på söndagarna så hjälper pappan till som lärare i kyrkans söndagsskola.
Mm.
All very wholesome. Mm. Och Arliss är väldigt populär, såklart. Hon bakar ofta muffins och tar med sig till cheerleader-träningarna.
Nej men.
That'll do it. Så alla tycker att hon är supertrevlig och jättehärlig, och det är hon ju också. Och hennes coach beskriver henne så här. She was a bubbly and enthusiastic cheerleader, but also a self-contained girl who was easily frightened by violence and hostility.
Men vadå, vem är inte frightened?
Nej, men någon annan skulle då beskriva henne som att she had a very sheltered life, she was very naive and trusting and always saw the best in people.
Mm-hmm.
Så att jag tror att han menar att hon liksom, yes, hon är liksom tar för sig i livet och så, men hon är, vad ska man säga, inte aggressiv.
Nej,
okay. Jag tror att hon är en, alltså hon verkar, jag tror att hon är en sån bara genomhärlig person. Alltså ni vet, för det kan alltid så att, ibland tas det upp som någonting negativt att någon är så naiv och blåögd och liksom bara glad.
Mm.
Men det känns också som en sån person som man skulle, som är svår att inte tycka om direkt.
Ja.
Förstår, så, som okay. Ett barn som bara är så här halloj, alltså
just det,
verkligen. Känns också som att hon inte skulle gilla att lyssna på så mycket true crime.
Nej, verkligen
att det
inte.
Skulle vara lite för hemskt att tänka på att folk kan vara hemska mot
God, honom,
ja. Liksom. Mm. Men låter gullig. Får man gissa att de blir kära och blir prom queen and prom king?
Mm-hmm. Alltså, de blir 100% ihop.
Ja.
I alla fall, Arliss då. Efter skolan på eftermiddagarna så är hon med något som heter Young Life. Som är en kristen organisation som är dedikerad till att sprida ordet om Jesus Kristus.
Mm. Tack, ja.
Till andra ungdomar då.
Thank you for your service.
Hey. Verkligen. Och under helgerna så hjälper hon också sin pappa att förbereda inför söndagsskolan. Så det, alltså, det är mycket religion.
Ja, men Lisen. Kom Lisen och börja bara, stirra på Johanna.
Nosen jättenärmigt ansiktet.
Ta bort den där.
Ja. Ja, vad gör du? Jag tänkte...
Åh, det sträcker sig lite grann. Jag visst.
Ja, alltid när du läser så kommer,
kommer hon bara... bara
nej, men du ser lite, det ser ut som att du har något jobbigt på gång här. Jag kan hjälpa.
Ja, verkligen. Det är så kul att läsa någonting och så stirrar den rätt i ögonen jättenära. I'm sorry, did you want some? Are you ready to order, madam?
Ja.
Vad håller jag på med? Jo, så de blir såklart, som du sa, kära i varandra. De börjar uppvakta, sen börjar de dejta, courtships and dateships. Och de inleder ett förhållande och liksom är verkligen the all American couple. Sen då, det står inget om prom queen and king.
Jag utgår ifrån det.
Det får vi väl ändå anta bara.
Och kanske att han håller ett litet tal också när de slutar skolan. Så här.
I'm a valedictorian.
Valedictorian. Fast kanske snarare att hon gör det. Det brukar vara en tjej, eller? Bäst i klassen tjejen.
Ja, verkligen.
Kanske. I can't wait to start my new life with you, Bruce.
Mm.
I alla fall. De tar examen och Bruce har stora planer. För han har då, eftersom han har så mycket bra atletiska results, va?
Oh, stipendium!
Ja, stipendium. Så han har fått ett stipendium till Stanford.
Oj.
Som ligger i Palo Alto i California. Alltså 240 mil bort från Bismarck.
Mm.
Och han ska plugga till läkare. Det har han drömt om länge, såklart. Yeah. Dr. Dreamboat. Mm, yes, here we go. Men de vill inte göra slut eller så, utan de ska ha ett långdistansförhållande. Så han åker iväg till Stanford. Det är 1974. Det är flower power i Kalifornien. Och det är liksom väldigt liberalt. Det är verkligen, alltså, två olika världar.
Mm.
North Dakota som är så super conservative och liksom...
Och kallt också.
Ja, verkligen. Till så här, California. Bara, hey, cowabunga dude. Eller något.
Love is free and I'm naked.
Ja, verkligen.
Va?
Smell my feet.
Nej, har någon sagt Jesus?
Smell my feet.
Jesus wore sandals, dude.
It's like the bare minimum.
Ja. Så, alltså Bruce märker liksom inte riktigt av det. Han pluggar ju stenhårt,
just det,
dygnet runt.
Mm.
Och så försöker de hålla liv i sin relation då. Prata i telefon, skriva brev och sånt där. Arliss fokuserar på sina studier och hon jobbar i kyrkan. Och hon, alltså hon har börjat plugga då på Bismarck Junior College och jobbar som receptionist på Bruce pappas tandläkarmottagning.
Nice.
Och försöker spara ihop så mycket pengar hon kan. Och så fort hon har tid över så sprider hon sin tro som missionär eller deltar i diverse kyrkliga aktiviteter. Kyrkan liksom, oj, keeps being the big part of her life.
Mm. Mm.
Men det är klart att det är jobbigt att ha lång distans. Så några månader då efter han har rest iväg så säger de så här, okej, men till sommaren då gifter vi oss. Så behöver vi inte vara ifrån varandra mer. För hon kan inte they're very religious, kom ihåg. Ja, först jag bara, varför ska de inte flytta dit? Så bara, för att de inte är gifta, de kan inte bo ihop då.
Du såg min min att jag började kisa lite. Och bara,
what are you talking
about? Så då får de flytta ihop. Så de måste ha ett långdistansförhållande om han flyttar.
Ja.
Om inte hon ska flytta till lägenhet i huset bredvid.
Exakt.
Mm. Det kan hon väl inte. Hon måste ju bo i sin father's house.
Just det.
Until she's married. Mm.
Her owner's house.
Her husband.
Just det. Mm. Ja, det är ju... Så de ska gifta sig och hon ska flytta till honom då, gissar jag.
Precis.
Ja.
Arlis föräldrar är väl inte så här superglada. De är ju väldigt unga. Med, och för att hon kommer flytta till Kalifornien.
Mm.
Men de
Satan's
är väl ändå väldigt...
hellhole.
Precis. Mm. Satan's a-hole. Sorry I said that aloud. I alla fall. Men de är ändå väldigt stöttande, såklart. Alltså, det här är ju a really good match för henne.
Mm.
Men 17 augusti 1974 så gifter de sig i sin hemstad. Och det blir en vacker ceremoni i Bismarck Reformed Church. Och veckan efter bröllopet så åker de på en kort liten smekmånad. Jag tror det är typ en vecka de är. Eller någonting. Och bor i Arlis föräldrars sommarstuga. Nej, men de bor bara i en sommarstuga. De har inga pengar här.
Nej, just
det. De är unga. Sen åker de då till Kalifornien. Och påbörjar sitt nya liv. Arlis tar då Bruce efternamn. Så det är nu hon heter Arlis Perry.
Okay, just det.
Och de flyttar in i en liten lägenhet. I något som heter Quillen Hall. Som är liksom ett lägenhetskomplex som är till för unga gifta par. Som går på Stanford. Mysigt. Och Bruce börjar plugga väldigt mycket och är nästan hela tiden på universitetet eller på liksom massa ströjobb för att de behöver få in lite extra cash. Och när han är hemma så behöver han plugga inför tentor och sånt. Och hon försöker väl sysselsätta sig så gott hon kan med liksom hemmafru duties.
Mm.
Hon får ett jobb som receptionist på en advokatbyrå lite deltid. Så det är väl ganska skönt för henne, tror jag. För hon är väldigt mycket ensam. Hon brukar gå långa promenader själv på kvällarna och så.
Ja, hon har slutat plugga helt då.
Mm.
Ja, ja, ja.
Nu har hon ju blivit gift så då behöver hon inte plugga.
Nej, just det.
Men hon, grejen är att hon kan inte gå ute så sent för Bruce är så här kan man inte göra det. Det är inte som i Bismarck. Du är inte så trygg sent på kvällarna här. Så hon får börja promenera på dagarna istället. Alltså hon måste känna sig så himla instängd.
Ja.
Och hon promenerar runt campuset och så, här, och så ser hon då Stanford Memorial Church som är jättestor och supervacker kyrka där. Så hon går till dagligen och säger yes, nu har jag en kyrka i alla fall. Hon skriver och ringer ofta hem och skriver brev till sina kompisar i Bismarck och hon skriver bland annat I feel incredibly lonely. Friends are hard to find here. Many times I've been tempted to go knock on doors asking if anybody needs a friend. But I guess we just have to appreciate each other and trust the Lord for new friends too. Så hon är liksom
knacka på dörrar och fråga om någon behöver en vän. Nej, men det var gulligt.
Ja. Men hon är ju så ung och plötsligt ska hon vara en fru helt ensam. Mm. Och en fru är en stor grej. Liksom, framförallt då. Då betyder det liksom typ som en yrkesroll nästan.
Verkligen.
Ja. Men hon är inte bara deppig. Alltså hon är också tacksam. Liksom, för hon har det ändå bra tillsammans med Bruce. De har det fint. Liksom. Hon tycker att vädret är ganska härligt i Kalifornien.
Ja,
man förstår, kan man ju. Från North Dakota. Och när hon får det här jobbet så känner hon väl ändå att så här, amen, det är ju kul. Liksom. Mm. Det är ju någonting. Och hon tänker ändå att hon har mycket att se fram emot. Så lördagskvällen den 12 oktober. Så en ganska vanlig kväll på campuset. Det är lite firanden för att universitetets fotbollslag har vunnit en match. De har tydligen vunnit mycket den säsongen.
Yay.
Det är lite, yay. Många studenter är ute och firar och sånt. Arlis säger så här, ah, men kanske ska ta en kvällspromenad ändå. Och jag behöver lägga på ett brev. Och Bruce säger så här, okej, men jag följer med, tror jag. För det är dumt om du går ut ensam, för klockan var typ runt 11. Okay. Och man bara, fan vad sjukt att vara 19. Och inte bara kunna typ, alltså inte bara ens vara så här, ska jag gå och ta en öl?
Mm.
Ja, just det.
It's a Saturday night. Alltså, nej, utan bara jag kan inte ens ta en promenad för det är för farligt här.
Ja, men, och det kan ju också vara väldigt fint att han är så.
Mm.
Jag är så rädd om dig och det är ju i deras syn hans jobb att ta hand om henne nu.
Ja, ja. Så, och det är ju farligt där liksom.
Ja, så på ett sätt är det ju supergulligt.
Mm.
Men på ett annat sätt, verkligen, wow, vad... Tänk om jag måste gå ut då? Ska jag bara tänka att så, ah, då offrar jag mitt liv nu så får vi se vad som händer.
Ja, men det blir ju så.
Men amerikaner är också lite mer så här, lite mer alltså, rädda för mörkret känns det som.
Ja.
Eller Chris, alltså min mans mamma, hon är alltid när man är ute och åker typ handlar och så vill hon alltid åka hem because it's getting dark. Och då är det liksom, då är det farligt.
Då kryper the danger fram.
Mm, och vi är ju lite kanske mer vana vid att det är mörkt hela tiden.
Ja, exakt. Precis.
Jag måste gå ut när det är mörkt ibland. För annars kan jag liksom inte jobba eller ha ett liv.
Eller gå till skolan.
Mm.
Ja. Nej, men så är det nog.
Well, then maybe you should get married.
Because then you will be sick.
För att jag får torr i munnen. För att, vatten, får man låna
det? Vatten, det där har stått länge. I will fix. Vill du ha bubblor?
Ja, det, eller inte. Det är ingen extra för mig. Jag bara kom på att det låter.
Då hämtar jag vatten i toalettstolen. För det vill jag. För jag är sorg. Hej då! Ja, var var vi?
Jo, här.
Det är mörkt ute och då går man
till. Ja, men Bruce är också lite så här, fan, jag har lite, han har dåligt samvete för att de inte hänger så mycket ihop. Alltså så här, samma, men det kan väl vara mysigt, så får vi umgås lite.
Ja.
Vi tar en kvällspromenad. Just det. Och så kan vi lägga på dina brev. Mm. Absolut. Så de går ut och klockan 23.30. På vägen ut från lägenheten, tyvärr, så går de förbi deras bil. Och ett av däcken ser lite platta ut än de andra. Och då blir det bråk om vem som borde ha kontrollerat däcktrycket.
Aha.
Mm. Lite classic, när man äntligen får tid ihop. Det börjar närma sig midnatt och klockan är 23.50. Så är jag liksom, men alltså jag vill gå själv. Alltså på riktigt, jag kan inte gå och så här bråka. Men han bara, nej men det är ingen bra idé. Så hon lägger på sina brev och vänder sig om. Och sen när de kommer nära kyrkan, hon bara, nu ska jag gå in och be ett tag. Vet, för det är det enda, ja men det är verkligen as you do för dem.
Mm.
Och också det enda, hon bara, nu vi ses hemma! liksom. För det är väldigt nära hem. Så han bara, i och för sig smart. Det är bra att vi separerat på oss ett tag. Så här på oss. Och hon brukar må bättre efter att ha varit i kyrkan. Så han går tillbaks till deras lägenhet. Och hon går in i kyrkan. Och då är det bara, det är tomt där inne. Det sitter bara två personer längst bak. Och hon går fram och sätter sig på, liksom längst fram på vänstra sidan. Och böjer sig ner för att be.
Bästa platsen.
Mm. Perfekt också, börja rapa just nu. Okej, okay. Det var inte jag. Jinx.
Ja, jag tänkte precis, vem är det nu som börjar rapa helt fel tillfälle?
Durst, Robert Durst.
Yep.
Okej. Okay. Och när de här två längst bak reser sig för att lämna kyrkan så ser de att det kommer in en man till. Och de beskriver honom som 25-årsåldern, blont hår, mittbena och normalbyggd. Jag kan se ungdomlig ut. Han har kort armad ljus på t-shirt på sig. Det är allt. Och Bruce har precis kommit hem innanför dörren till parets lägenhet och börjar liksom... Ja, han går väl och bråkar med sig själv i huvudet, ska jag gissa på.
Mm.
Men du vet, hur ska de ta den när hon kommer hem? Och hur kan han lugna ner henne och sådär?
Mm.
10:50. Så är det en säkerhetsvakt som heter Stephen Crawford. Han är 28. Han är ute och patrullerar. Det är en sån här säkerhetsvakt som är anställd av campuset. Så han liksom går igenom alla byggnader. Och kyrkan ska stänga klockan 12. Så han är lite sen. Han är 10 minuter sen. Så han öppnar dörrarna och säger så här, nu stänger vi kyrkan. Var vänlig och lämna. Nu tack. Men kyrkan verkar tom. Så att ingen som svarar. Så han släcker och låser dörrarna och går därifrån. Och Bruce sitter hemma och väntar. När 11:45 tycker han så här, det här är weird, för jag vet att kyrkan stänger vid 12 och det är skitnära hem.
Mm.
Så han bara, ja, jag går och möter henne då. Liksom, hon kanske fortfarande är sur eller någonting. Men han hinner hela vägen fram till kyrkan utan att möta henne. Och kyrkan är då låst och släckt och sådär. Så han ser en sidodörr, försöker öppna, men den är låst. Han går till baksidan, men det är bara alltid låst. Så han går runt på campuset, letar efter Arliss. Man tänker att hon kanske går runt där och surar eller något.
Det är så roligt. Att, ja. Så, ja, jag får väl gå och sura lite då. Hon går in i kyrkan och surar och sen så kanske vi möts och kan sura då.
Mm.
Men, nej, men var är hon och surar nu då?
Ja.
Hon måste ju sura någonstans. Mm.
Varför är hon inte här och surar?
Jag surar ju här.
Ja. Ja. Är det något fel på att sura här? Ja.
Ska vi bråka om det också? Ja.
Men han vet ju så här, hon känner ju ingen här. Hon kan inte ha ringt liksom en kompis. Hon kan inte, det finns ingenstans. Det är inte heller, hon är inte någon som bara hakar på ett gäng och drar ut och tar en ö. Alltså det är inte hon. Det.
Nej.
Så det finns inget rimligt ställe för henne att vara.
Och inga mobiler.
Det här var ju förr i tiden.
Ja, det var innan.
Och det var ju innan YouTube
och Facebook.
Han kunde inte ta det på LinkedIn.
Eller Snapchat.
Tänkte ni, då kanske hon sitter och kollar TikTok någonstans. Men det kan man inte.
Det fanns ju inte det. Vet du. Man fick ju, biograferna hade då hela filmer. Inte det här snabba. Sådär.
Det kunde vara upp till en och en halv timme långa filmer. Som man tittade på hela
ytan. Som man gick, och det var inte dyrt.
Men mysigt då. Mm. Mysigt.
Tillsammans. Mm.
Man umgicks med varandra på den tiden.
Man var inte lika så där isolerad.
Det tror jag var bra. Mm.
Det fanns ju inte då. Nej. Så han kan ju inte ringa.
Nej.
Det är väl ingen som ringer med mobilen nu, tänker ni. Men det var ju, från början gjorde man ju det då.
Det var det enda man kunde göra med dem då.
SMS och sådär. Det var.
Ja. Ja, det
nu ska vi. Nu.
Personsökare. End scene.
Hur som helst. Han bara, ja, vi kanske har gått om varandra. Så han går hem för att vänta. Och när han kommer hem så är det ju ingen där. Så han försöker ändå vara så här, gud, hon kommer säkert snart. Men någonstans mellan 00:15 och 00:30 så går det förbi en man utanför kyrkan. Och han säger senare att han tycker sig höra något oljud inifrån kyrkan. Men alltså han stannar upp så här och ska höra vad det är. Men då hörs det inte igen. Så han skiter i det och går vidare.
Mm.
Vid två så är den här vakten då, Steven, på sin andra runda. Och han går in i alla byggnader en andra gång då för att kolla så att inget har hänt. Så han låser upp dörrarna till kyrkan, går in. Det är tyst, det är mörkt. Så han låser igen och går vidare.
Jag ser framför mig lite den gamen i Robin Hood. Som säger, klockan är ett och allt är väl.
Ja, men lite den där. Verkligen. Klockan två. Ja. Klockan tre i alla fall så är Bruce helt liksom, otroligt orolig.
Mm.
Så han ringer polisen och säger att han är rädd att hans fru kanske har råkat somna i kyrkan och sen blivit inlåst och kan inte ta sig ut.
Mm.
Mm. Så polisen åker ut till kyrkan, men är, alltså, de är rätt slöa. Alltså de kollar typ in genom lite fönster och bara nej, det var ingen. Det är där en skitstor kyrka, man kan inte se in genom fönstret om det är någon där.
Nej.
Men de bara nej, men det är ju ingen där inne. Så de skiter i det. Så strax efter 5:30 på morgonen så går den här Steven då, vakten, sin sista runda på campuset. Och han går förbi kyrkan igen, kontrollerar att alla dörrarna är låsta fortfarande och märker då att en av sidodörrarna står på glänt. Så han går först fram då in och så går han först fram till altaret för att se att inget är stulet, för det är första tanken.
Ja, just det.
Men det där är allt orört. Så han är så här, ja, det är väl bara ungdomar som har smugit in för att hänga typ eller något.
För att be.
Mm, exakt. Precis. Sen när han vänder sig om för att fortsätta söka igenom kyrkan så ser han då Arliss.
Ja.
Ja, eller bara kroppen av en ung kvinna för honom då. Men hon är då naken från midjan och neråt. Hennes byxor ligger draperade upp och ner över hennes ben. Till någon sorts mönster. Jag har hört på vissa ställen, medan andra säger att det liksom är fake news på något sätt. Men skitsamma.
Okej, så det skulle vara på ett speciellt sätt då?
Och så det blir som ett stjärnmönster. Men jag tror bara att de ligger över henne. Mm. Hon har blivit väldigt svårt misshandlad och strypt. Men det är inte det som har dödat henne, utan hon har blivit huggen med en ishacka i huvudet och den sitter fortfarande kvar. Så strax bakom hennes vänstra öra så sitter en ishacka i hennes huvud. Och den har blivit islagen så hårt så att skaftet har gått av på mitten.
Sådan!
Och hennes kropp har positionerats otroligt obehagligt. Hennes blus är söndersliten så att hennes bröst är framme. Och så är armarna liksom lagda i ett kors över bröstkorgen och sen har ett altarljus placerats mellan hennes bröst.
Aha.
Och ett meter långt altarljus har naturligtvis tryckts in i.
Nej. Men...
Ja, men ni vet hur det ska vara.
Alltså...
Ja. Mm. Så det är en otroligt morbid scen.
Mm. Alltså det är så hemskt att hon som är så religiös och har liksom,
det här är en stora trygghet.
Ja, hon var på dåligt humör och ville vara för sig själv. Någonstans där jag är trygg.
Ja, med typ det finaste hon vet.
Ja.
Mm.
Och så händer det här. Nej, fy fan vad rädigt.
Jag vet. Otroligt.
Och för honom också. Ja. Att veta om det.
Ja, men verkligen.
Mm.
Så den här jävla sjuka vakten ringer till sina chefer och bara hey, we've got a stiff one here. Nej, men försök inte spela ball. Sjuka jävel.
Vad hade någon riktigt cool sagt i det här läget? Hade de ringt polisen? Nej. Nej, det hade de inte. De hade ringt sin chef och sagt något fräckt. Så här. We got a person? No.
Han har jobbat cool som polis den här mannen tiden. Alltså, så jag tror att han bara tänkte att han skulle vara så här, we got a stiff one here, Bruce.
Oh,
det låter ju helt sjukt. Men hans chefer ringer då till polisen.
Vilken bra idé.
Alltså Santa Clara Sheriff's Department. Det är tydligen de som har jurisdiktion då över Stanford.
Mm.
Så de kommer dit. Det är sjukt att pastorn Robert Hammer Kelly kommer till jobbet på morgonen och ser kroppen.
Ja, de har inte spärrat av han, nej, eller visst han?
Jag vet inte. Han lyckas i alla fall komma in och bara, okej. Och polisen är så här, du borde ställa in söndagsmässan. Men han bara, nej, vi ska hålla den ändå. Vi vill inte låta ondska vinna. Vilket är ganska fint ändå om man tänker som Arlis.
Ja, såklart.
Mm. Så de har den.
Min första tanke var, men för helvete.
Ja, just det. Jag tänkte, jag med. Jag var också så här, men kom igen för fan. Allt handlar inte om dig och din jävla grej.
Mm.
Men sen bara, jättefint. Kanske att det gör det.
Just den här grejen kanske handlar om hans grej.
Så de har den utanför kyrkan på förmiddagen klockan 11 på gräsmattan. För de kan ju inte vara där inne såklart.
Nej.
Efter att polisen och utredarna lämnar så tar de dit en katolsk präst som får liksom rensa bort onda andar och sånt.
Men det är det jag inte riktigt fattar här. Och ursäkta mig om jag är petig. Men alltså en pastor är ju inte en katolsk.
Nej, jag vet. Han är frikyrko, men han kan då inte göra sig av med onda andar lika bra som en catholic priest apparently. De hade väl sett exorcisten här.
Så här liksom kör de en liten crossover, att de liksom jobbar ihop för att få bort
det. Det är ju alltid när det är demon. Är det en demon, då är det katolska kyrkan som man ringer.
Är det en demon här inne?
Då är det deras jurisdiction.
Ja, just det, precis. Skit i Santa.
Ströjp Daniel!
Jag visste att det skulle komma.
Ja, alltid. Jag har börjat lyssna på deras podd nu, Spökjakt på riktigt podden. Alltså det är bara Laxtons.
Ja.
Alltså de är så fina.
Ja,
det är det enda jag har kunnat lyssna på nu när jag har varit ledsen, för att det är så här. Det är så två gulliga män. Som, ja, det är lite intressant. Man pratar om det övernaturliga och sådär. Det är lite intressant. Och det hände. Alltså. Ja, det var så. Åh, de är så vanliga människor.
Ja, men jag vet, de är verkligen en stor behållning i spökakt också, tycker jag. Verkligen. Att de går omkring och är så där mjuka och bara, då kan ju vi gå ner där och känns det okej med dig? Och du vet, om någon ballar ur så bara, ja, han verkar vara väldigt upprörd om, men alltså, de tar liksom allt på liksom allvar med lugn.
Ja,
otroligt
lugnaste människorna. Mm. Så gulligt.
Okej. Okay. I alla fall, de identifierar då kvinnan som 19-åriga Arlis Perry. Och man misstänker då såklart Bruce.
Mm-hmm.
Så man åker till deras lägenhet i Quillen Hall. De ringer på dörren. Och Bruce öppnar täckt i blod.
Men!
Mm. Oj. Det var en oväntad
twist. Så det är han själv som har berättat om hur han har varit orolig och ringt.
Ja, det var ingen annan där. Så det är hans.
Ja. Ja, såklart.
Men polisen arresterade honom direkt. Och han förs till polisstationen. Och den bara, var kom allt av blodet från då? Och han bara, nej, men jag blev så mycket näsblod. Det jag gör det när jag blir stressad. Det är jag såklart nu. Och de bara, vet ni något om min fru? Vart är min fru? Har ni hittat min fru? Men ingen svarar. Så de förhör honom i 2 timmar och pressar honom så mycket det går. Han vet fortfarande, han har inte fått höra vad som har hänt med Arlis. Men han går med på att lämna fingeravtryck och ta ett lungdetektortest. Ett lungdetektortest. Och det var tydligen väldigt poppis 1974. Alltså då var det också att man verkligen såg det som väldigt tillförlitligt.
Just det, och så. Det var deras DNA.
Ja, exakt. Och han klarade det jättebra. Så att de är så här, okej, då utslut för honom. Så han släpps.
Okej.
Okay, ja. Bara på lungdetektorn.
Mm.
Shit.
Mm.
Och det, då berättar de för dem vad som hänt med hans fru.
Du kan inte ljuga med pulsen, vet du.
Nej, visst. Kropp. Den svarar ju alltid på.
Kroppen har ju sin egen sanning.
Jag visste att det skulle komma.
Ja, men hjärtat, det vet ju vad du har gjort.
Ja, vad det vill, så att säga.
Okej. <Okay. laughs>
Samla dig, Anna.
Ja, visst. Så när han är liksom ute ur leken, så att säga, så börjar polisen rikta in sig på kända sexualbrottslingar och sånt. För att Arlis har inte blivit våldtagen per se.
Mm.
Men det är ju ganska tydligt att det finns ett sexuellt motiv. Mm. Liksom. Och på en altakudde så hittar man en spermafläck i närheten.
Men om man har fått ett ljus uppkört i...
Ja.
Men det
då kanske hon inte alltså var vid liv.
Inte som en våldtäkt. Nej, okej.
Okay. Så att de kan ju ha gjort det efter. Och, jo, det räknas som våldtäkt så, men man räknar kanske inte... Men jag tror att man på den tiden, det här är 74, man ändå var tvungen att ta vägen runt.
Just det.
Det verkar ändå som att det är sexuellt på något vis.
På något vis. Vi får väl tolka in det som det.
Jag tycker det var så kul, för att, eller kul, men de hittade en spermafläck på en altarkudde. Att det skulle vara massa män i kyrkan som bara, där kunde du bli en ängel.
Verkligen.
Have you talked to the priest?
Don't take one of those blue lights from here, man.
He gets worked up during sermons. Sermon semen, you know.
Potato, potato. I was fixing a light bulb in here, and you know. You know. Alaba, yeah, we know.
Alltså, när jag jobbade på kristningsskepp och skulle, det var så linen change day. Eller nej, det var det inte. Det var lite så här, man byter lakanet om det ser ut att behövas och sådär. Men annars så var det lugnt. Och så var det på turn down service. Så det var på kvällen då. Så bara, ja men sängen ser bäddad ut, det kanske något man suttit i den, så jag slätade till lakanet lite och sen bara såg jag att det är en konstig fläck mitt på sängen. Vad är det? Och jag liksom bara, kind of looks like custard or something.
Nej, vad kul.
Och sen så bara, alltså jag var ju, vad var jag, 22 kanske? Jag hade inte super, jag har inte sett många splotches. Och bara så här, titta närmare och närmare och sen bara,
smaka lite.
Okej. Okay. Då hämtar vi lakan då. Och det kändes verkligen bara som så här, a gift for you, stewardess.
Ja, alltså
varför annars bara mitt. Ja, men liksom man knappt suttit i sängen och så bara lägger den där. Man bara, okej, ett hatbrott mot mig. Tack, tackar vi för.
Lite som att bajsa i sängen. Alltså det är inte jättestor skillnad.
Nej. Eller hur? Lite mindre skrymmande.
Okay.
Bara.
Precis.
Try to aim,
less
dude.
Less odorous.
Ja. Cool. Vilken fest.
Vilken fest.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Man kommer i alla fall fram till att Arlis har mördats strax efter midnatt och det gör då att polisen börjar misstänka säkerhetsvakten Steven.
Jaha.
För han säger då att han har gått sin andra runda klockan 2 och då borde han ju ha hittat kroppen då, tycker man.
Ja.
Eller så ljuger han om det.
Och för han, gick, inte har... han säger att han gick där Arlis kropp låg. Liksom.
Ja, eller? Han säger liksom, ja men jag kollade då. Då var han inte här. Och sen så är han så, fast han kanske också ljuger om att han gick den rundan och så han bara egentligen liksom loitering, alltså skitit i det.
Öppna dörren.
Blir med sitt jobb.
All is clear, hejdå.
För Arlis kan ju ha hållits fången av sin gärningsman som har gömt henne någonstans i kyrkan när han har kontrollerat också och sen så positionerat henne efter.
Just det.
Såklart.
Man har ju inte riktigt, det finns inga sätt att kolla det där tydligt.
Nej.
Ja. Hur som helst. Det bekräftas i alla fall att sidodörren som han hittat öppen under sin sista runda då, den har tvingats upp från insidan. Och att gärningsmannen förmodligen har varit där i flera timmar ensam med Ardis.
Mm.
Alltså, 19 år gammal.
Ja.
Ja, man lyckas i alla fall få del av ett avtryck av en handflata från ytan på det här meterlånga ljuset som man har tvingat in i henne. Det matchar varken Bruce eller Steven. Och Steven klarar också ett lögndetektortest, så man väljer att utesluta honom också. Och man förhör också då pastor Robert, eftersom han har tillgång till den här byggnaden dygnet runt.
Mm.
Men hans handflata matchar inte det avtrycket heller och han klarar sitt lögndetektortest. Man testar också blodet på Bruce och det är hans egen blodgrupp. Så det är så att han blödde näsblod.
Mm. Det låter så grovt att säga täckt i blod.
Ja.
Men näsblod kan ju bli jävligt mycket.
Gud, ja.
Och är det ansikt man torkar liksom utåt sidan på kinden och sådär. Mm. Det ser grovt ut, men också...
Alltså när jag gick i låg eller mellanstadiet så var jag och min kompis på disco. Och då fick hon jättemycket näsblod. Alltså hon kunde ju få näsblod så att det var helt sjukt.
Mm.
Jag kan egentligen bipa hennes namn, kom jag på. Det hon Men hon fick jättemycket näsblod. Och då stod hon inne på toaletten och bara så här, sprutade. Och det såg ut som att det liksom var blodbad där inne. Mm. Så den som kom och skulle städa måste ju tro att det hänt något fruktansvärt. Men det var bara hon som stod och skrattade och hade jättemycket näsblod.
En gång när jag var ute med min kompis i Göteborg, hon hette samma som din kompis, så fick hon hade spytt för att hon var jättefull. Vi hade shottat tequila på Röda rummet, och bästa idén vi någonsin haft. Så spydde hon och så då fick hon näsblod. Och då så hade hon liksom torkat sig ut, så hon hade blod i större del av ansiktet. Och så var det en man som var jättegullig och typ försökte hjälpa till. Men jag var verkligen inte på humör för att svara på några frågor.
Mm, mm.
Så han var lite så här... Och han pratade jätteroligt, kommer jag ihåg, för att vi härmade honom mycket efteråt. För att det var så dumt att han bara så här... Har hon fightats? Och jag bara, nej. Nej, det har hon inte. Har hon ramlat? Och jag bara, nej. Gå! Det var så konstigt humör. Alltså han liksom, lite nyfiken, vill hjälpa till. Med. Nej, gå!
Gå härifrån.
Och så var vi på också en tunn, vad heter det, spårvagnshållplats. Men jag bara,
han måste ju
tro
att det var du.
Du
får gå hem. 100%.
Ja, ja, att jag
din kompis har massa blod i ansiktet och bara, gå härifrån. Det här rör inte dig, okej?
Okay? Japp. Sen på spårvagnen så började min kompis då långsamt packa ur grejer ur sin nya lilla kuvertväska och bara gav dem till mig. Jag bara, men varför ska jag hålla din? Mm. Och hon väldigt fokuserad plockade ur dem och sen så öppnade hon väskan och bara
åh nej, för fan.
Okay.
Gjorde sig redo.
Ja, det var väldigt kul.
Ja, men då håller jag dem här. Mm, toppen. Väldigt redigt av henne.
Ja, verkligen. Och snällt.
Ja.
Jag hade inte
snyggt jobbat.
Liksom wasted en kuvertväska.
Ja, nej, alltså det var hennes väska.
Ja, jag vet.
Ja.
Det var därför jag menade, var snällt. För av henne och inte spy
ja,
och
inte spy på golvet, ja. Jag fattar. Jag trodde du menade att jag var snäll. Jag bara, it ain't my bag.
Jag hade spytt på henne. just det, vart var jag då?
Näsblodet var hans.
Mm. Man lyfter över 100 olika avtryck av handflator och fingeravtryck från olika ställen i kyrkan, men inget matchar det här avtrycket från ljuset. Så man tänker att det är rimligt att tänka att det har någonting med saken att göra. Man har minnesgudstjänst för Arlis några dagar efter mordet. Det är den 15 oktober i samma kyrka som har mördats i. Och Bruce sitter på främre raden tillsammans med sin pappa och några andra familjemedlemmar. Och någon meter, bara någon meter därifrån man hittar hennes kropp. Och han försöker hålla lugnet, men han bryter så småningom ihop när han börjar spela Bach.
Mm.
Och det är liksom, det är bara de där som kände Arlis. Inte liksom, de har liksom en privat ceremoni hemma i Bismarck senare. Hennes familjemedlemmar och vänner och sådär. En av Arlis medarbetare från advokatbyrån är på gudstjänsten i Stanfordkyrkan och han berättar för polisen att Arlis bara, hon har bara jobbat där i typ 2 veckor. Och hon ville inte att hennes man skulle komma och hälsa på jobbet.
Mm-hmm.
För att hon ville liksom hinna etablera sig själv liksom först. Innan hennes man kom dit och tog plats där.
Mm.
Men dagen innan de mördades så hade de fått besök av en man. Och då trodde ju den här medarbetaren att det var Bruce. Men när han såg Bruce på gudstjänsten så tänkte han att det var ju inte han, det var ju någon annan. Och det hade sett ut som att de stod och bråkade typ. Och den här andra mannen var i 20-årsåldern och hade blont hår och såg väldigt atletisk ut.
Som han med ljusblå tisha.
Mm. Ja, och det såg ut som att de hade ett väldigt seriöst och känsloladdat samtal i ungefär en kvart typ.
Mm.
Och typ, han ville inte fråga om det. För att det såg så pass typ privat ut.
Mm. Var det din man eller bråkar ni? Eller är det väldigt jobbigt i ett äktenskap? Det är inte riktigt.
Och Bruce säger själv, nej men jag har aldrig hälsat på honom på jobbet. Så det stämmer liksom.
Mm.
Men polisen utredde inte det vidare.
Nej.
Trots att den här beskrivningen då matchar beskrivningen av mannen som de två vittnena då ser gå in i kyrkan precis efter Arliss. Så den 18 oktober så skickas hennes kropp hem till Bismarck för att begravas. Och begravningen hålls i samma kyrka som hon gifte sig i bara några månader tidigare. Alltså hennes familjs kyrka.
Mm.
Alla är ju jätteledsna och typ arga. För hon, alltså hon har varit borta i några veckor från sitt trygga, konservativa Bismarck i Liberal California.
Det var ju verkligen det hennes föräldrar var rädda för.
Verkligen.
Farliga Kalifornien. Mm. Skulle verkligen åka dit?
Precis, fick de vatten på sin kvarn. Vet du. Det var ingen som fick åka någonstans efter det.
Nej,
verkligen. Och än så länge så visste de bara att hon hade blivit mördad. De visste ingenting om ishackan eller ljuset eller någon fläck på någon kudde eller så. Så runt Halloween, två veckor efter att hon begravdes, så blev hennes temporära gravmarkering stulen.
Mm. Va?
Alltså innan stenen kommer så har man liksom som en temporary...
I North Dakota?
Ja. Shit. Så det gjorde hennes familj rasande såklart. Och polisen blev väldigt misstänksam för... Det var inga andra gravmarkeringar som blev stulna, det var bara hennes.
Mm.
Så polisen började spåna om den här gärningsmannen kanske bodde i Bismarck också, följt med ner. Och för att på brottsplatsen så var det två föremål som tillhör Arliss som var borta. En som inte är känt, men också, och hennes glasögon.
Mm.
Som är så här, vad ska någon, det är ingenting man stjäl för att ha. Yeah. Så obviously så är det troféer i sådana fall.
Det är, ja, det låter som att någon är besatt av henne.
Mm. Mm. Men det låter också lite långsökt att hennes mördare skulle ha följt henne från North Dakota till Kalifornien. Ja. Så att,
ja. Och kommit in i kyrkan när hon var där, helt oplanerat. Mm. Inte som att hon gick dit varje kväll 11:45.
Nej, visst.
Det är ju lite...
Men hon kanske tänkte att hon skulle ta den här promenaden för att gå och träffa någon.
Mm.
Men hon hade ju med sig Bruce från början.
Jag vet, men tanken var ju inte att han skulle med.
Nej, just det.
Ja, ja. I alla fall. Så utredarna kritiseras.
Väldigt Robert Gustafsson karaktär.
Väldigt mycket kritik. Ja, det var exakt.
Med rätt vad då? Med rätt.
Ja, det är ungefär som mitt förlopp visar spår. Ja, vi söker en på advokatbyrån till exempel.
Hallå? Vakna! Okay.
Ja, ja. Nej, men att de inte kollar vem den besökaren på advokatbyrån kan ha varit eller liksom om gärningsmannen kan ha kopplingar till Bismarck. Ja, du vet. Det fanns liksom massa spår att följa. Men grejen är att det fanns också lite för mycket spår att följa. För att det här mordet begicks under den så kallade satanic panic-perioden.
Ja,
så tipsen liksom strömmade in om djävulstyrkor som liksom... att skulle ha gjort det här. Och du vet, polisen var såhär, I guess we'll look at it. Alltså, det blev ett halvhjärtat alltihop. Och det gick också rykten om att den här organisationen som hon tillhörde då hemma i Bismarck, som heter Young Life, hade försökt omvända medlemmar av en satanistisk grupp. Och att de då skulle ha följt efter Arliss till Kalifornien för att straffa henne och göra ett exempel av henne.
Okej.
Så 4 år efter mordet på Arliss, 1978, så får polisen i North Dakota ett paket från en fånge på Attica-fängelset.
Ett paket.
Nämligen David Berkowitz.
Ooh, Berkowitz.
Unabomber.
Son of Sam.
Nej, vad heter Unabomber?
Ja, fan heter han nu igen då?
Ted
Kaczynski.
Tom Tits
Kaczynski. David Berkowitz är då Son of Sam.
Just.
Och i det paketet så ligger en bok med titeln Anatomy of Witchcraft och så ett brev där det står Arliss Perry, hunted, stalked and slain, followed to California, Stanford University.
Hello?
Ja, så två poliser flyger då ner till New York för att snacka lite med Berkowitz.
Var detta något som tidningar hade skrivit om? Typ, har hon blivit förföljd till Stanford? Ah, okay.
Ja, this is bullshit obviously. Yeah. Men... Han pratar bara osammanhängande om vad han vet. Och ena stunden då så hävdar han att han är medlem i en kult med Charles Manson och Otis Toole. Mm. Och att bli medlem i den sekten som är ansvarig för Arles död. Och sen börjar han snacka om att han egentligen inte vet så mycket om det här fallet. Och den enda info han har är om mordet från tidningsartiklar som folk har skickat till honom. Och sen när han får frågan om han har haft kontakt med den som mördade Arlie, så blir han helt nervös och bara undviker frågan. Så efter 30 minuter säger han så här: nej, men jag är så rädd att de andra ska se mig som en snitch. Jag måste dra.
Kan ni gå? För jag sitter ju inne då.
Ja, det är egentligen bättre om det är ni, om ni går.
Går jag så är det olagligt tydligen. Så blir det ett jävla liv.
Ja, så de bara, ja, han ville bara ha uppmärksamhet. Ja. Tyvärr. Och FBI gör en profil av gärningsmannen och beskriver honom som a loner with possible military background. Oh, vad ovanligt.
Vad ovanligt,
ja, verkligen.
Som alla män på den tiden kanske.
Ja, precis.
Och de uppskattar hans ålder till 17-22. Och de tror att han förmodligen skriver väldigt flitigt i en dagbok. Och att han tar troféer från sina offer, att han är någon sorts då seriemördare.
Alltså att han skriver flitigt i en dagbok, det var en väldigt liksom tydlig detalj. Hur har de...
Ja, men jag älskar FBIs profiling. Ja, det, att det är så. Jag tycker det känns som att han har socker i kaffet, men han ber inte om det förrän efter första klunken.
Nej,
han, så inser han att nej, det är lite socker jag vill ha.
Ja, det här var inte för mig det här, va? Nej.
Varje dag.
Han tycker mjölk i kaffe är bögigt. Ja. Det känner jag tydligt.
Och eventuellt då att han är ett lejon, född i lejonets tecken. Mm,
precis,
alltså.
Inte det är därför han skriver i dagboken, va?
Det är därför. Mycket känslor på utsidan. Mm, kanske det. Ett stort hår, eller litet.
Han har dragit ut en tand.
På en annan.
Ja, det vet vi säkert.
Det kan vi se då, på den här kudden.
Okej. Så, en av dem man riktar misstankarna mot då är Ted Bundy. Mm-hmm. Så han förhörs, men kan uteslutas väldigt snabbt för han har tankat sin bil på någon mack. Han har kvitto. Jag gör kvitto på det. Ja, bra. Då skiter vi väl i dig då, Ted Bundy. Varför skulle du ljuga för mig?
Ja, då ritar jag på det. Ja. Men det är också lite slappt och bara, kan det vara, ja, vi har pratat med Son of Sam, vad har vi fler? Ted Bundy, precis.
Ed Kemper intervjuar honom också faktiskt.
De gör det. Vem var det som sköt Palme? Ska vi prata med honom? Nej, de vet inte det. Nej, okej då.
Vad gör Hans Holmer idag? Ring han.
Hitler, är det långsökt?
Ja.
Har det hänt än? Ja, det har det. Ja.
Just det. Synd. Men,
ja, det var dåligt av honom.
I alla fall, det här mordet på Arles Perry ser ut att bli olöst i alla fall. Bruce går vidare i livet. Han tar läkarexamen från Northwestern University. Han klarade inte av att vara kvar på Stanford. Nej. Han försökte, men gick inte.
Så att han ändå klarade att ta läkarexamen efter det.
Ja, verkligen. Otroligt.
Han blir till och med en internationellt erkänd expert på mental ohälsa hos barn. Särskilt traumatiserade barn.
Nej.
Han blev känd för att ha behandlat barnen som överlevde bombningen i Oklahoma. Och på Waco-massaken. Och skolskjutningen på Columbine High School.
Wow.
Han har sett i många dokumentärer och tv-reportage och har skrivit massa böcker. Den senaste kom 2021 och heter What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing. Och den skrev han tillsammans med Oprah Winfrey. Det blev en number one New York Times bestseller.
Varför står det på alla böcker?
Jag vet. Så det måste vara så lätt att bli en...
Ja, jag tänker alltid också. Då måste den här vara bra. Så börjar man läsa bara... Mm.
Oh.
Exakt.
Fuck you, Oprah.
Burn in hell, Oprah.
Men vi pratar för lite om vilka människor har lyft fram. För hon har väl inte gjort så mycket. Alltså, Oprah verkar härlig, men alltså Tyra Banks.
Mm. Nej, men jag vet.
Har hon lyft fram?
Dr. Phil.
Ja, oh, Dr. Phil.
Dr. Oz.
Märke. Ja, Dr. Oz, just det.
Alltså det är tre ändå riktiga jävla psychopaths.
Det var många meddelanden vi fick om att Dr. Phil... har lagt
ner. Ja, har inte. Han bara ner.
Nej, men det ska läggas ner, programmet. Så alla bara skrev till oss, bara grattis!
Men vadå ska läggas ner? Jag trodde det hade lagts ner.
Eller hade, jag har inte läst.
Kiki.
Nej, men jag vet inte, jag bara hatar honom.
Måste vi vara exakta?
Ja, det måste ni vara. Jag kommer call you on your bullshit. Okay, that's like my job.
You're supposed to be an emotional support dog.
Okay, I'm sorry. Like, I'm so sorry.
I'm sorry I can't be what you want me to be. Okay. Han gifte sig
i ansiktet. Eller pratar vi om det i podden? Det har jag glömt nu.
Det var väldigt, jag var inte ens när jag var här.
Nej, men att, slickar mig i ansiktet.
Nej, men att, att mammas hund slickade mig i ansiktet som tröst väldigt mycket när jag var ledsen.
Ja, just det.
Då var inte du här.
Nej,
heller.
Nej, det var mellan oss två.
Men, så det här är mellan mig och Kicki, att hon ska slicka mig i ansiktet. Så, så att
du kan släppa det gärna direkt.
Det är privat.
Ja. Det låter väldigt privat. Ja.
Det är detta jag menar med att jag är trög. Jag är så, ja, men det är som jag sa till dig innan, något väldigt chockerande. Och folk bara, detta har jag inte hört innan. Okej.
Vad håller ni på med? Han gifte i alla fall om sig och han har inte pratat så mycket om det mordet på sin första fru då. Han bor i Texas och efter varje skolskjutning så är han den första man konsulterar.
Oj.
När DNA-tekniken förbättrades så blir utredarna lite hoppfulla att den här gåtan med Arliss Perry ska kunna lösas.
Alltså välsigne att de sparar allt sånt gammalt skit. Jag hade ju bara tänkt, ja, vi kan inte få reda på någonting av detta. Ja. Men att de sparar det och bara hoppet lever. Kanske vi kan göra något med det här. Otroligt.
Man testar då bevis från utredningen lite så här rutinmässigt. Och under 2016 så hittar man sperma och DNA från en okänd man på Arliss byxor. Och den första man tar in på förhör är Bruce och han är så här: yes, äntligen, ta mitt DNA, tackar, tackar, så han kan exkluderas, det matchar inte. Vilket också är någonting, för hade det varit, det kan ju matcha honom, de är för fan gifta, det är klart, och de är 19, det är klart de kommer ligga med varandra lite nu och då. Alltså ni fattar vad jag menar.
Ja, just det.
Men,
för de är gifta.
Precis, så det är okej. Inte som du, din jävla hora.
Varför ligger du på min bilnyckel?
Lisen alltså, inte jag.
Ja.
Jag skulle ha med Johannas fam nu och bara kläm upp mig.
Äntligen, nu är ni klara va? Det verkar som att ni har tappat fokus. Är ni klara? Men du kan ju inte komma hit och buffa till micken.
Nej, men Lisa, det är ingen ordning på det. Jag kan bara sitta där.
Dude, hallå. Pep me.
Pep me. Fucking asshole.
Ja, du är duktig. Du vet. Du vet vad du vill ha och så går du och tar det. Bara. Ja,
precis. Du är en girl king boss. Eller vad man säger.
Ja.
Ursäkta.
Ja, det blev lite sur.
Känns det som att ni skrattar.
Hon tog mig på hakan, jag vet inte vad jag ska säga.
Det är ett övergrepp. Ja. Hur som helst, när man vet att det inte är han då, så fattar man ju att det måste vara.
Ja, för när du började berätta om att han var så intresserad av traumatiserade barn, så blev det lite så här, fan vad fint.
Hello.
Ja, verkligen.
Dun, dun, dun. Och Oprah, hela den the famous bit.
Men det var ju skönt.
Ja. Det är skönt. Ja, det vet jag inte, han kanske stupar huvudet, men det verkar inte så. Förutom att Oprah gillar honom, vilket brukar vara bad sign. I alla fall.
Hon bara, I really like you. Thanks. I need to get my life together.
Oh, fuck.
Shut up, Oprah.
I alla fall,
vet ni
då,
om,
som
förlåt,
hittat...
en sista grej, jag måste bara säga.
Absolut.
Det. Vet ni om att hon inte, hennes birth name var inte Oprah?
Nej, jag vet inte vad Orpa är.
Orpa.
Orpa.
Så hon bytte plats på två bokstäver.
Du var smart av henne att göra den då.
Ja, verkligen.
Orpa, det funkar inte riktigt. Nej, vi hör det.
Svänger inte.
Doesn't swing.
Ja. Yeah. Då kan vi gå vidare.
I det här tumultet som jag uppstod. Mm. Får jag låna en snus till?
Ja. Tack. Då för dig, kvinna.
Tack, tackar. I will.
Så blev det en munch när du kom hit, Anna. Det är godis och det är snus.
Nej, jag vet. Det kom hit som en... Jag tar med min syrra så får hon vara trevlig. För jag...
Exakt.
Jag har det inte i mig. Jag glömde mitt snus. Håll godis. I alla fall, sperman då som hittats på altarkudden, den nämns inte igen, så gissningsvis har den liksom inte funkat att testa. Eller
så har gått ut idag.
Ja, eller så har de faktiskt slängt den. Jag vet inte. Men i alla fall, man har det där. Och i två år så håller man flera förhör med möjliga misstänkta. Man ber om nya fingeravtryck och DNA-prov. Och man kan utesluta alla en efter en. Till slut så återstår bara en person. Och det är Stephen Crawford, vakten.
Vakten. Mm.
Som är 72 år gammal.
Oj.
Bubbelvatten är en sån där idé egentligen, för det är underbart när man dricker.
Yeah.
Stephen Blake Crawford heter han. Jag kallar Steve. Han var veteran inom The United States Air Force.
Vad tur att du sa det, för jag tänkte, jaha, veterinär.
Det är roligt kul.
Jobbade han med det också samtidigt? Jag hann tänka så mycket.
Vad trevligt.
Ja, jag bryr sig om djur.
Han började i alla fall jobba som polis då 1971. Och det verkar han ha gillat. Framför allt att han fick bära vapen. big deal for Mr. Grave. Ja, så ett år senare så fick de en ny chef. Och den här nya chefen bara, nej, så här ska vi inte ha det. Så han gjorde så att alla var tvungna att ansöka om sina tjänster igen. Och omorganiserade allting. Och det gällde också vilka som fick bära vapen. Och det var ganska många då som förlorade rätten till sitt tjänstevapen. 75% av de poliserna som jobbade där då blev av med sina jobb. Och som kompensation då så fick de istället jobba som säkerhetsvakter.
Det låter som att det behövdes då, den här
omstrukturen. Man har ju hört mycket om typ LAPD, att de har försökt. Ja,
på den tiden.
Ja, men jag tror också det, att det var någon som kom in och bara, nu styr vi upp det här.
Nu räcker det.
Äntligen. Så var det skit. Så att Steven var ju svinsur såklart. Mm. Men väldigt bitter.
So you can't keep your gun. Yeah, but I can keep my gun, right?
No.
That's all I want to do.
Okay, but I can keep the gun.
The gun? Any news on that?
No? Listen, I hear you. I have to change positions. But what about the gun? Så i alla fall, han började arbeta som säkerhetsvakt på Stanford University. Och sen 2 år då, efter mordet på Alice, så får han gå. Gissningsvis för att de misstänkte att han stal från byggnaderna. För det gjorde han. För han passade på att stjäla lite olika från byggnaden och kontoren han hade tillgång till under nätterna. Så när han är 46, 1992, så arresteras han för stöld. Och då hittar man liksom hundratals grejer hemma hos honom. Alltså bland annat så här gamla värdefulla böcker och sånt som gåvor till så här grundaren av Stanford som heter Leland Stanford. Mm. Och sånt där. Alltså sådana så här ovärderliga grejer. Mm. Och polisen hade tidigt så här uteslutit honom i utredningen, men de som tog över när kalla fallgruppen var lite så här, och framförallt när han blev tagen för stöld, att man bara, vad är hans grej egentligen? Mm. Liksom. Och att han ringer och säger we've got a stiff one, bara, det är inte normalt.
Nej, det är jättekonstigt.
Nej.
Så en av poliserna som började hette Laurie Smith, och hon hade blivit typ besatt i det här fallet och jobbat med det flera år och liksom bara körde på så jävla hårt. Och för henne hade den här Steven alltid varit nummer ett på listan. Mm-hmm. Hon tänkte hela tiden att det var han. Så, när han blir arresterad för stöld då, 1992, så sitter han inne en kort tid och sen kommer han ut igen 1993 och flyttade till en lägenhet på Camden Avenue i San Jose, och han bor där framåt. Och grannarna berättade att han alltid sågs med sin cowboyhatt och att han gick med käpp. So, this is a guy. Han var väldigt tyst och höll sig för sig själv, och enligt hyresvärden så hade Steven inte jobbat på länge utan levde på bidrag eller någon sorts pensionslösning. Och det är lite oklart med detaljer om hur han lämnade DNA och fingeravtryck. För källorna säger lite olika. Antingen så vägrade han göra det frivilligt och att det blev lite komplikationer och sådär. På andra ställen så står det att det matchades med det direkt. Hur som helst, det var hans DNA.
Hade man inte redan uteslutit hans handprint?
Jo.
Ja, eller hur?
Inget handprint har matchats med det som hittades på
huset. Det kan ju ha varit, eller var det blodigt eller så? För att jag tänker att har man hållit ett ljus och har haft en varm hand, så kan det väl bli liksom, och den som har levererat.
Exakt, de som har levererat, för de kollade ju resten av kyrkan för att se om det var, men de hittade ju inga andra, så jag tror också att det var någon sån leverans.
Det var också lite snabbt kanske att utesluta någon, för att någon som har hållit ett ljus kan ju vara rätt många.
Men han klarade ju också sitt lie detector test.
Exakt.
Och det var ju fullt.
Och det säger ju mycket mer än DNA.
Och han hade inga dagböcker hemma, och då var det ju så, va?
Eller han hade en, men han skrev inte flitigt.
Nej, precis. Exakt.
Lite slarvigt.
Ja, det räknades inte. Mm.
Så i alla fall 2018 så får den här Laurie då till att av en domare att de ska få göra en husrannsakan hos den här Steven.
Men vänta, det här är från början av 90-talet som de tar honom. Alltså, som de
tar för stöld, ja. Mm.
Och då tar det 30 år till. Liksom.
Ja, och 2016 så gör de ju DNA-testerna.
Aha,
men de har börjat förhöra honom i 2 år ungefär.
Mm.
Lever han fortfarande?
Ja.
Shit. Mm.
Då gör han det. Så 2018 så går polisen dit. För de tänker att vi behöver hitta glasögonen.
Just det.
Det vore bra. Så de knackar på 28 juni. Och det här filmas då med bodycams. Så det finns. Klockan 09:05 på morgonen. Och polisen bara, this is the police open. Bla bla, ni vet. Mm. Och han bara, ah, förvänta lite, ska bara klä på mig. Och de bara, okej. Okay. Så han får några minuter, men sen bara, det är något som inte stämmer, så de bara går in. För de har fått en nyckel då av hyresvärden. Då sitter Steven på sängen i sovrummet med en pistol riktad mot huvudet.
Mm.
Och poliserna backar och bara, nej, 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 nej. Men han skjuter sig.
Ja, ah, okej. Okay.
Så han förklaras död på platsen. Och i lägenheten hittas också ett självmordsbrev som han skrivit 2 år tidigare, alltså 2016, när de börjar
förhöra honom.
Så han fattar att så här, yeah, I'm fucked nu.
Mm.
Han skriver ingenting om morden där. Alltså om Arlys mord eller någonting. Men han har, det är i alla fall tydligt att han bara väntat på att de ska knäcka på.
Mm.
Så polisen kan i alla fall gå ut med att de har gärningsmannen. Och de berättar vad som har hänt. Och att de har nog med bevis för att hävda att det var han som mördade Arlys Perry. Mm. Och det är alltså 44 år efter mordet. Kan man anse det vara löst.
Förlåt, jag tappade lite koncentration. Så glasögonen, de hade inte hittat dem.
Nej, nej. De hittade inte dem.
Men andra grejer.
DNA, jag skulle gissa DNA att han gjorde sig av med dem om han är nervös. Liksom.
Ja, precis.
Men DNA stämde.
Ja, DNA stämde.
Ja. Ja, då är det ju definitivt han.
Så Arlys mamma, 88-åriga Jean, tar emot det här beskedet. Och tyvärr så har Arlys pappa hunnit gå bort.
Mm.
Bara 3 månader tidigare. Så han fick inte veta vem som mördade hans dotter. Men 44 år efter så löste de det i alla fall.
Men kan man koppla några andra mord till honom? För det känns ju också...
Nej, inte vad jag hört. Alltså. Det var 2 månader. När jag lyssnade på Casefile om det här.
Mm.
Och då gick han igenom typ så här, andra mord som hände också då. Men de kunde kopplas till en annan, typ utom ett. Men de var inte, alltså, han fick inte ihop det där riktigt. Det var bara mer så här att det var mycket mord då, där omkring, på ungefär samma sätt.
Mm.
Men förstå, kunde man inte koppla dem med till den här stilen. Nej. Och man tror... Typ att han gjorde det som liksom hämnd mot Stanford University.
Okej.
Okay. Ja, men ni vet en sån som bara, varför inte jag fått allt som jag vill? Fuck dem, jag ska bara typ så här döda en tjej och så här, ja, ni fattar.
Ja, alltså typ, jag vill vara polis egentligen. Mm.
Så. Mm. Också klassisk seriemördare i fri.
Ja.
Mm.
Men vad skönt då ändå på något sätt att de inte... utredde och höll på med han här killen som hälsat på henne på jobbet och sånt.
Ja.
För att man känner ju dels så, jag vill veta mer om det.
Mm.
Men nu när det visar sig att det inte har något med saken att göra, så bara good for her, att det inte blev en stor grej.
Ja.
Men
är det bara jag som tycker att det är konstigt att hon var tvungen att säga till Bruce, jag vill inte att du hälsar på mig på jobbet. Mm. Hon fan blir påhälsad på jobbet av sin significant other när
det
man
känns
precis har börjat på jobbet.
Då väl. Jag kollar på Mad Men nu och det utspelar sig visserligen tidigare, väl 50-tal tror jag. Jag har börjat titta om det för Daniel har inte sett
and
det.
And it's fiction, men absolut. Nej, ska jag bara.
It's real, Jana, okay? It's real to me.
Jag ser ju på film att det har hänt. Hur kan du säga att det är påhittat? Att det händer ju framför mina ögon. På HBO eller vad det är. Nej, men där är det ju, för det första är det inte så mycket kvinnor som jobbar HT.
Nej.
Men är man gift och jobbar så känns det ju ändå som att så här, då är det bäst om jag kommer förbi och visar att jag finns också. Det finns någon som tar hand om det. Så att du,
jag fattar.
Kanske.
Det, men också kanske så här, jag ska komma förbi så kan vi äta lunch.
Ja,
alltså det kan ju vara liksom
bara
helt vanligt
liksom att han är sagt
de hinner ju
och,
nej, men de hann ju inte umgås så mycket.
Nej, det är sant. Det är sant.
Men det är klart han ska ha lite skitkick. Kom igen.
Nej, 100%. Oprah gillar honom. Alltså det där
det finns
det
något som ett stämmer.
Exakt.
Mm. Ja.
He's probably an asshole, I'm just saying.
Man har ju viktiga grejer.
Men ja, det var det.
Ja, vill du läsa källorna?
Nej, det vill jag väl inte egentligen.
Det är jag som har hittat på allting.
Ja, precis, det kommer från mig. Från mitt.
Det här har inte hänt egentligen, måste vara helt ärlig. Men fan vad sjukt det var som det gick. Eller om det var så. Liksom,
att kul att jag så här glömmer vad min syster heter efternamn, men jag kommer ihåg det som jag själv alltid glömmer nästan.
Ja,
läsa källor.
Jag annars kunde inte läsa källorna då. Mm. Okej, så hon har tittat på dokumentär Sons of Sam. Och lyssnat på Casefile, avsnitt 137. Det var det jag lyssnade på också.
Vilken tur.
Hon har lyssnat på Unresolved, Arlys Perry. Och läste artiklar på InsideHook.com, PaloAltoOnline.com, Brenmar71 på Medium.com och på Oxygen.com.
Very cool. Bra jobbat Maria. Bra jobbat Johanna.
Mm, snyggt.
Tack för att du... Tror detta? Ja, men ja. Delvis. Både ja och nej.
Vet du vad? Jag är klubbvärd.
The jury's still out. Nej, men tusen tack. Det var egentligen jag som skulle gjort fallet. Men jag, du fixade det.
Du skyllde mig.
Ja, men jag kan ju ta lite mer pengar i så fall. När man är. Hur löser vi?
Privat. Jag kan ta lite godis.
Det går bra. Och tack Kiki för att du var med.
Mm. Ja, men tack för att jag fick vara med.
Mm. Vi hörs på torsdag.
Ja, om man är en sån cool som prenumererar på bonusavsnitten på torsdagar så, på Patreon då, så hörs vi då.
Vi kommer ju spela in det nu direkt efter.
Ja.
Ganska obehagligt ska jag säga.
Tack för att du gjorde så bra reklam för det.
Ja, ja men vad ska jag säga? Det är ganska lite ovanligt väl. Oh. Alltså, när jag började research för att jag var så här helt tagen typ av det. Och sen är jag bara, det här är väl egentligen inte vår grej. Och sen så kunde jag inte släppa det.
Okay.
Men så att det är väldigt spännande. Men ja.
Bra.
Var det bättre? Bra. Ursäkta mig. Ja. Att jag finns.
Jättebra. Det är godkänt.
Trevlig vecka.
Hej då. Ha det gott, Glenn.
Men lägg på nu.
Här då. Du får lägga på.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.